det jag frågade Herren här för några par veckor sedan var när vi gjorde programmet här, det var långt efter, kanske ett par veckor sedan tror jag det var. Jag har gått och funderat på vad jag ska säga, liksom, vad vill du jag ska säga och vad ska vi ta upp, vad är det som är viktigt? Och men jag kände det här att sanningen, den är viktig. Vem talar sanning idag? Vi hör så mycket hela tiden. Vi hör så mycket rykten och vi påverkas hela tiden om vad vi läser, vi ser men av allt detta, vad är sanningen? Vad är sanningen? Kan vi lita på den information som vi får från TV, från radio och från dagspressen? Kan vi lita på det här? Ja, det har vi kunnat göra i förr i tiden. När jag var ung kunde man ju lita på vad nyheterna, vad de sa. Men jag känner det att vi kan inte alltid lita på det här, vad som sägs idag. Och man behöver ställa sig de frågorna. Kan jag lita på det här, vad jag hör? Är det sanning? Vi vill alla ha den här verkliga sanning. Vi vill leva i sanning. Vi vill höra rätt nyheter. Men jag tror att vi behöver vara källkritiska. Vilka källor vi får ifrån. Och så vi inte går på en massa lögner med våra liv. Och det är viktigt att vi tar reda på och försäkrar oss om att den informationen vi får, den är riktig. Och att det inte finns några dolda agender på det vi hör och läser och ser. Och ett felaktigt beslut som vi kan ta med våra liv, det kan leda oss till att vi får problem med resten av livet om vi fattat fel beslut i våra vägval och vi tar för beslut. Det kan gå illa med oss. Men jag känner ju det, att det bästa vi kan göra är att släppa in den verkliga sanningen i våra liv. Du kan släppa in den verkliga sanningen. Och sanningen, den kan vägleda oss igenom olika beslut och vägval. Och då vi sjöng att vi lägga vår liv i Jesu händer. Ja, att vi lägga vår liv i Jesu händer och lita på honom är det största förmån och trygghet vi kan ha. Vi lägger vårt liv i Jesu händer. Jesus säger så här i Johannes 14. Vi har sagt det innan idag. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och när jag och du har lagt våra liv i Jesu händer, så är det viktigt att vi förblir i hans händer. Vi förblir i hans händer. Och det gör vi ju, förblir i hans händer när vi lever i ordet och bönen och låter oss Jesus leva oss varje dag. Vi måste ha den här närheten, vi måste leva i Jesu händer varje dag och känna oss trygga. I första Johannes, nej, efter Johannes evangelium 8 kapitlet 31 versen sa Jesus till de judar som har satt tro till honom: om ni förblir i mina ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Jag kommer tala mycket om sanning och lögn ikväll här. Sanning och lögn, men vi måste förstå att det finns bara en väg som leder rätt, och det är sanningens väg. Och sanningens väg är att förbli i ordet, det är förbli i Bibeln. Det går inte att vara en Jesu lärjunge och inte hålla sig till hans ord. Vi kan inte vara där. Vi måste hålla oss till Jesu ord för att vara hans lärjunge. Och fienden, djävulen, han försöker alltid hindra oss att läsa ordet och be. Fienden kommer upp med olika saker i vår tanke som måste göras, som är viktiga när vi tänker sätta oss och läsa Guds ord. Vi vet, känner det alla, liksom, att jag tror att många känner det, och jag har känt det ibland, men jag måste göra det här först innan jag sätter mig ner. Och sen kan det gå en hel dag utan man har suttit ner och läst Guds ord. Det finns ett brus idag. Och det är mediebruset som är en stor tidstjuv som stjäl vår tid för att umgås med ordet och bönen. Och vi måste bestämma oss för att lägga av allt som står i vägen som hindrar oss att komma närmare Jesus. Och Vi ska inte låta oss påverkas av någonting som inte har något evighetsvärde. Ganska hårt att säga det, men det som inte har något evighetsvärde ska vi ju inte påverkas av. Och vi ska göra saker och ting, vi ska sköta våra sysslor och allt så här, men när det gäller livet och vägval vi tar, så måste vi ta beslut som har evighetsvärde. Bestäm dig för att vara en Jesu lärjunge på riktigt. Vi måste vara Jesu lärjunge på riktigt. Jesus, han är på riktigt, och vi kan inte leka kyrka eller leka någonting, att vi gör det här bara för att det ska vara på ett visst sätt. Vi måste ändå leva i frälsningen. Vi vet att djävulen, han är en lögnare, och han är lögnens fader, som ljuger hela tiden för oss. Och hans mål är ju att få oss bort från Jesus så långt det går. Han vill få oss på fall, fienden. Jesus, han var väldigt sträng mot de judar och de fariseer som inte trodde på honom. Och vi kan läsa det i Johannes 8, det 44 versen. Han säger så här: ni har djävulen till er far, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, jag lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger sanningen. Vem av er kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte därför att ni inte är av Gud. Han var sträng, Jesus, mot de judar som inte trodde på honom, mot fariséerna. De trodde inte på honom, de lyssnade inte till Gud. Djävulen, han har aldrig stått på sanningens sida, och det finns absolut ingen sanning i honom. När han talar lögn så talar han utifrån sig själv, och därför att han är en lögnare och lögnens fader. Och vi vet att djävulen kan också vara väldigt övertygande. När han kommer till oss med frestelse och säger han att han säger inte att han frestar oss med en lögn. Han säger aldrig det, att han är lögnare som kommer leda oss till undergång. Nej, han är väldigt listig. Han säger han är smart, och han kommer göra allt i sin makt för att övertyga dig och mig att hans väg är den bästa, och Guds väg, den är fel och den är tråkig och den är inte roligt. Det är roligare att vara ute i svängen och göra andra saker. Det är inte roligt att följa Jesus. Men det stämmer inte. Att vandra i Guds sanning, det är att ha ett rent hjärta. Och det är absolut det bästa vi kan ha, ett rent hjärta, för vi ska få ett lyckligt liv. Så har vi rena hjärtan, då mår vi väldigt bra. Mår vi väldigt bra. Och vi får be som David gjorde i psalm 86. Det står i 11 versen så här: visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta med ett enda att jag fruktar ditt namn. Herre, visa mig din väg. Jag vill vandra i din sanning. Det här med att alltid tala sanning i alla livets situationer, det kan vara svårt ibland. Ibland kommer det en nödlögn och osanningar för att skydda sig själv och kanske någon annan. Men jag tycker det är viktigt att man alltid talar sanning. Alltid talar sanning. Och ur den dess mätta liksom, så måste sanningen fram. Och om man fortsätter att tala osanningar och smålögner, så då leder det bort från Gud. Och ditt samvete, det blir inte bra, det blir skadat. Och till slut så har man inget samvete alls liksom, om man håller på och gör de här sakerna. Tala alltid sanning, det är det viktigt för oss. Det finns en vers i Ordspråksboken 8 som du kan lägga märke till och skriva ner. 7 versen, 8 versen: ja, sanning skall min mun tala, mina läppar avskyr ogudaktighet. Rättfärdiga är alla mina muns ord, i dem finns inget falskt eller förvänt. Men varför är det då så lätt att följa lögnens väg? Varför är det så lätt att falla i en frestelse? Vi vet att djävulen är listig, det har vi sagt innan. Han är en fallen ängel från himlen. Djävulen, han känner till alla Guds principer, skapelsen och Guds ord. Han känner till allt det här. Han kan Bibeln kanske bättre än många av oss. Han känner till allt. Han var med, varit med från början. Men han är så smickrande och vill förleda oss på olika sätt. Och också när han är en strateg, han har en plan. Vet du, han kom till Eva första gången och frestade henne. Han sa, du ska inte dö om du åtar kunskapens träd. Det skulle då istället bli lika Gud med kunskap på gott och ont. Det var den första lögnen han spridde. Och sen har det fortsatt. För att stå emot den här fienden, djävulen, behöver vi ta på oss Guds vapenrustning. En vapenrustning för att stå emot. Vi behöver bli rustade och vara fast förankrade i ordet. Det står så här i Efesierbrevet 6, 11 versen. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Djävulen har en strategi för dig och mig och varje person på jorden. Denna strategi är inte för något gott. Det är en strategi för ondska och bundenhet, mörker och synd. Jesus kallade djävulen för en tjuv. Det står i Johannes evangelium 10 kapitel 10 versen. Han säger, tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. I samma vers säger Jesus så här, jag har kommit för att ni ska få liv. Jag har liv i överflöd. Djävulen har en helt annan avsikt än Jesus. Han vill ge, han dödar. Djävulen ger inte, han tar. Han bevarar inte, han förstör. Och djävulen får ingenting att öka, han förminskar. Han ger inte liv, han vill suga ut livet ur människorna. Det måste vi ha klart för oss. Och när vi fortsätter att studera, lära oss djävulens strategier, så är sanningen den att vi behöver inte vara rädda för honom. Du behöver inte vara rädd för fienden eller ge honom, eller för hans makt. För han har inte så mycket makt egentligen om inte vi ger honom makt. Och många tror att motsatsen till djävulen, eller motsatsen till Gud, är djävulen. Men det är inte sant. Gud har ingen, han har ingen jämlike. Mikael, ärkeängeln, är djävulens motståndare. Det är Mikael som är djävulens motståndare. Djävulen är begränsad. Gud, han har inga gränser. Han kan allt. Han har gjort allt. Han leder oss genom allt. Gud har ingen jämlike. Han står över allting annat. Det må vi ha klart för oss. Och vi ska inte frukta fienden. Vi behöver inte göra det. Och vi är inte ensamma i ansträngningar mot djävulen. Herren ger oss sin kraft varje dag i kampen mot ondskans andemakter. Och när vi tror, iklär oss Jesus Kristus, iklär vi hans styrka och hans kraft. Och vi kan gå till motattack mot fienden, eftersom Jesus som är i oss är större än den som är i världen. I första Johannes brev, 4:4 kan vi läsa så här. Ni kära barn, ni är från Gud och har besegrat dem. Till han som är i er är större än den som är i världen. Den som är i oss är större än den som är i världen. Det är en underbar väst. Det kan vi påminna fienden om. Att Jesus, han är störst. Han finns i mig. Han är större. Amen. Och när vi förstår den här fiendens natur och strategi, så behöver vi också lära oss hur vi ska tackla och stå emot den här fienden. Vi behöver hela tiden påminna oss om kampen och striden är inte mot människor. Vår strid är inte mot våra medmänniskor. Striden är mot djävulen. Och det är han som med sina lögner väcker splittring mellan människor och folkslag. Det är därför det ser ut som det gör idag i världen. Det är elände, det är mörker, det är slagsmål och det är krig och det är våld. Det är djävulens verk, alltihopa. Det är fiendens verk. Men för att stå emot fienden, vänner, så behöver vi andliga vapen som hjälper oss i kampen mot lögnens fader. Vi kan, ska gå igenom Efesierbrevet 6:10-18. Och där kan vi läsa om Guds vapenrustning. Den består av 5 defensiva delar. Det är sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, beredskapens skor som fridens evangelium ger. Vi har trons sköld, vi har frälsningens hjälm och en offensiv del, andens svärd som är Guds ord. Den offensiva delen, vi möter fienden med ordet för att slå ner den. Och med den här defensiva delen av vapenrustningen kan vi stå emot djävulens alla attacker. Och med den offensiva delen, ordets svärd, försäkrar vi om att djävulen måste fly. Han måste fly för auktoriteten i Guds sanning. Han måste fly för oss. Han har ingen makt med dig och mig när han försöker förstöra för oss. Om vi läser i Efesierbrevet 6 så illustrerar Paulus den här vapenrustningen efter dåtidens romerska soldaters klädsel och utrustning. Och för att förstå egentligen Paulus bild på den andliga vapenrustningen så tänkte jag att vi skulle gå igenom vad den romerska soldatens vapenrustning, vad den bestod av och vad han beskriver den med här. Och då kan vi börja med bältet, med sanningens bälte. Och det här bältet hade en central del i funktion i soldatens vapenrustning. Det var den grundande klädseln som en soldat hade. Det var en tunika. Alla vet vad en tunika är, ett långt skjorta och sånt där som har på sig. Många har på sig sånt idag. Men den här tunikan var draperad från axlar till knäna. Och över den här bar soldaten en brynja av en metall med långa skyddande läderremmar som hängde från hans höft och ner till halva lår runt kroppen. Bältet var ett tjockt band av läder med öglor och skåror där man hängde olika verktyg, håll fast soldatens utrustning, och där kan det hängde svärdet, det hängde ett rep och det hängde kanske en säck med mat så han inte svalt ihjäl, och kanske pengar för att kunna handla någonting. Men också pilarna där som hängde satt där, och allt som soldaten behövde satt fast i hans bälte. Och när soldaten sprang så drog han upp sin tunika och stoppade in den i bältet för att frigöra sina ben så han kunde springa och attackera. Och det kallade man då att spänna fast bältet. Man spände fast bältet. Även om det här bältet hade inte någon offensiv del så var det väldigt viktigt för att hålla samman allt för honom. För att allt kunde möta det som höll ihop allting. Så betydelsen av sanningens bälte är att det gör oss kapabla att leva som en kristen. Sanningen håller samman allting och gör oss redo. Och i centrum för våra liv placerar vi Jesus som är sanningen och livet. Sanningen ska vara största vikt för oss eftersom djävulens största är attacker, lögner och bedrägerier. Det är fiendens mål att förstöra för oss. Vi har rättfärdighetens pansar. Rättfärdighet. Soldatens pansar var också en del av vapenrustningen. Den var tillverkat av härdat och förstärkt läder. En officer hade läder täckt med en metallbeläggning för att få en extra skydd. Pansaret som täckte kroppen, det skulle skydda soldatens viktiga organ och speciellt då hjärtat. En krigare som inte hade pansar på sig var mycket sårbar och kunde inte strida. Han blev exponerad för fienden och kunde lätt bli dödad. Och så Paulus använde det här pansaret som ett beskyddande beskyddande av det fysiska hjärtat, och som är bild på att rättfärdigheten fungerar som en pansar. Vår rättfärdighet är ett pansar för oss, för att skydda vårt andliga hjärta i den andliga kampen. Ett andligt pansar. Vår rättfärdighet. Vi är rättfärdiga inför Gud. Så när vi tror och tagit emot Jesu rättfärdighet, så kan vi ta på hans rättfärdighet i praktiken. Därför gör vi detta, gör vi genom att vi lever nära Herren och Guds ord, som vi kan och förmår. Vi lever så nära vi kan Herren Jesus Kristus och hans ord. Vi äter av Guds ord varje dag. Då har vi rättfärdighet på oss. Beredskapens skor som fridens evangelium ger. Underbart. Fridens evangelium. Och den här soldatens skor, han hade, var ju typ av läderstövlar med en öppen front, och de här sularna under var nitförsedda med riktiga spikar, så att soldaten skulle få fast fäste på marken. Och man kan tänka sig att var dagens fotbollsspelare har ju spikar under skorna, spikskor, men jag tror att de här soldaterna hade kanske ännu kraftiga grejer för att de skulle stå fasta. Och de här stövlarna var ju inte avsedda för löpning egentligen eller marschering, utan det var, syftet var att vara stabil i närstriden mot fienden. Och det gällde att inte tappa balansen eller liksom halka eller fastna någonstans eller så. Och för soldaten skulle tappa balansen och ramla, så var det ute med honom, och var fienden soldaten över honom och kunde liksom döda honom. Och vi går tillbaka till de här andliga biten, och precis som soldatens skor och höll honom fast på marken där han möttes sina motståndare, så håller fridisen evangelium och stadigt fast vid Jesus och vid Gud när vi möter problem och olika attacker. Fridens evangelium håller oss fasta. Vi har fasthet, vi står förankrade på klippan. Klippan vår fasta grund. Sen har vi den här skölden. De här skölden som de soldaterna använde var ungefär 120 cm höga och 80 cm breda. Och sköldarna var tillverkade av trä och förstärkt med läder och metall upp och ner på nedersidan. Och vi vet ju att sköldar var ju till för att hindra pilar som kom, och många fiendens soldater brukar doppa sina spetsar och pilar i gift, och när de sköt den och kanske bara nuddade huden av en soldat, så kom det här giftet in i blodomloppet och personen dog. Det var väldigt skarpa saker de hade. Och ibland så doppade också fienden sina pilar i kära och satt eld på dem och sköt in i fiendelägret. Så sköldens specifika syfte är att skydda från fiendens pilar med både gift och eld. Och Paulus säger att syftet med trons sköld är att beskydda oss från den ondes alla brinnande pilar. Den ondes pilar är attacker då som djävulen och de onda andemakterna sänder mot Guds församling och de kristna, sänder mot attacker. Och det kan vara frestelser av olika slag. Det kan vara uppmuntran till synd, uppmuntran till orenhet, förtal, ogudaktighet, tvivel. Det kan vara ångest som kommer, förföljelse, villoläror. Det är attacker som kommer hela tiden. Så tron på Jesus och hans ord är skyddet vi har. Återigen är det viktigt att vara djupt förankrade i Guds ord, i Bibeln. Var förankrade så vi kan möta fiendens listiga angrepp och pilar som sänds mot oss. Så har vi då hjälmen som vi har på huvudet för att skydda mot skador. Och den bas ju av soldaterna. Och den var tillverkad av härdat läder, hårt. Och officerarna skall ju ha bättre hjälmar, och de var stärkt med metall också. cheferna ska ha det bättre. Men jag tror alla känner det samma syfte, de här hjälmarna, att skydda mot slag mot huvudet som fienden utdelar. Den här frälsningens hjälm nämns första gången som förebild för frälsning i Jesaja 59, den 17 versen, den kan du titta på. Där står det, han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Och det här syftar på den frälsning som Jesus skulle ge mänskligheten. Paulus säger i Efesierbrevet 6 och 17 att vi ska ta emot frälsningens hjälm. Vi ska ta på oss den. Efesierbrevet är skrivet till det troende som redan har tagit emot Jesus och frälsningen. Och syftet med den andliga hjälmen var inte att ta emot frälsningen, utan att beskydda den troende och med försäkran om frälsningen. Ni ska beskydda frälsningen så vi behåller frälsningen. Det var ingen frälsning, det var ett beskydd för frälsningen. Och den här försäkran ger den troende mod. Den ger oss att mod att utkämpa andliga kriget mot djävulens listiga angrepp. I första Thessalonikerbrevet kan vi läsa vad Paulus skriver. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Och likadant som den här fysiska hjälmen beskyddar soldatens hjärna, så beskyddar den andliga hjälmen våra sinnen från djävulens attacker och lögner. Frälsningens hjälm är en bild på Jesus sinne. Paulus kallade Jesus för Guds vishet. Det står i första Korinthierbrevet 1 och 24. Men för det kallade både judar och greker predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Vi predikar Guds vishet. Och visheten från Gud står i vers 30. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Så när vi tar emot den här frälsningens hjälm och tar på oss den, så tar vi på oss har vi på oss vissheten om vår frälsning, och vi beskyddar vårt sinne med Guds vishet från djävulens bedrägerier. Vi beskyddar vårt sinne. Denna vishet kommer till dig och mig genom Jesus Kristus. Vi får visheten genom Jesus Kristus för våra liv. Andens svärd. Nu kommer vi till den offensiva delen. Svärdet syftar på en dolk. I det här fallet som de hade, det var mellan 15 cm till 46 cm långa. Och det bas i ett fodral som satt fast i soldatens bälte. Och de använde det i närstrid. Och det här andens svärd, det var inte ett brett svärd som man kunde svinga och skapa flaxa med, ställa till skada. Det var vasst och måste hitta en sårbar punkt. Annars var det inte effektivt. Det var vasst. Och det finns i Bibeln 6 och 17. Han lämnar inte något tvivel om vad andens värld är för någonting. Och vad det betyder för oss. Paulus säger att andens värld är Guds ord. Som omfattar hela Guds ord, Bibeln. Och nämns som Guds ord, det är andens värld. Paulus uppmanar oss att träda fram och predika ordet. Sanning i evangeliet om Jesus, där vi ska predika ordet. Vi ska predika vad som står i Bibeln. Predika ordet, säger han i andra Timoteusbrevet 4 och 2. Träd fram i tid och otid. Tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, Bär ditt lidande, utför evangelisk gärning och fullgör din tjänst. Och vad är det som händer idag? Vi ser vi det här idag att man håller sig inte i sunda lär. Man försöker förändra Bibeln och hitta saker och ting för att få det stämma överens med synd, orättfärdighet. Jag märker det. Jag läser det i en tidning idag, att hon värde idag, det står att man försöker hitta saker och ting för att rättfärdiggöra homosexualitet och rättfärdiga transbiter. Man hittar de här sakerna, försöker hitta dem. Men det är ju osanning. Det är ju inte sanning. Vi ska predika sanningen. Vi ska predika sanningen och det här hela Guds ord. Vi ska hålla oss till Guds ord och inte till någonting annat. Vi ska inte försöka hitta någonting annat som förminskar. Nu såg någonstans idag och läste att man försöker ta bort ordet omvändelse i Bibeln också. Omvändelse ska bort, det ska hitta något annat. Jag kommer inte ihåg vad det var, men det var förminskat. Det var inte omvändelse i det som vi tänker på, att vi ska vända om och söka Jesus. Och när du har tagit på dig och vi tar på oss hela Guds vapenrustning, så har vi ytterligare ett vapen, eller ett andligt vapen till förfogande i kriget mot ondskan, och det är bönen. Bönen är ett vapen vi har. Och Paulus skriver i vers 18 i Efesierbrevet 6: gör detta under ständig åkallan och bön, och be alltid i anden. Ständig åkallan och bön. Var därför vakna, håll ut i bön för alla de heliga. Ständig bön, vad är det? Ja, det är ju bön utan uppehåll. Bön utan uppehåll. Och detta behöver ju inte betyda att vi måste gå kring och mumla hela tiden. Mumla och be och ropa till Herren och så. Jag tror att vi får se det som en dagligt fortlöpande disciplinerad bön och konversation med Gud i tacksägelse, lovprisning och alla sorters böner. Och det, många som säger jag kan inte be, och kanske jag kan bara be ett par minuter sen är det slut. Men det bästa sättet för dig att be, det är att be. Du ber och sen ber du igen, och så fortsätter du be när du känner att jag inte kan be. Då ber du igen, ropa till Herren och öka tiden i bön och varva med bibelläsning och lovsång och lyssna på lovsång och be ditt inre. Om du inte av olika skäl inte kan be högt, vi kanske inte kan be högt alltid, men då kan vi vara bediga i vår ande, gå och be hela tiden och prisa Herren. Så det här är någonting vi får ta tur med oss själva. Avsätt tid för bön och bibelläsning. Be varje dag. Be till Herren och välj att ta på dig vapenrustning som Gud har gett dig. Du måste välja det, ta på dig det här. Du måste välja och besluta dig för att nu ska jag ha på mig vapenrustning, nu ska jag leva i den här sanningen med mitt liv. Jag måste välja. Och jag kan också välja att vara stark i Herrens väldiga kraft. Jesus, han ger oss kraft. Herren ger oss kraft. Han är den starkaste vi kan tänka oss. Och när vi iklädda hela Guds vapenrustning, så har fienden ingen makt och ingen någon möjlighet att besegra eller få oss på fall och besegra oss. Det finns ingen möjlighet för dem. Och som lämmar i Kristi kropp, så vet vi att Jesu död och uppståndelse var den viktigaste händelsen sedan Gud skapade världen. Än sedan den stunden så kan vi vara förvissade om att Jesus, han har vunnit seger över djävulens hela värld. Han har vunnit seger. Och djävulen vet det. Men då han, djävulen lögnens fader, så försöker han hitta på något annat. Men nu är det ju så här att varför är det så lätt att falla för lögner och frestelser? Varför är det så lätt för? Och först är det en brist på vaksamhet, att vi inte riktigt rotade i ordet. Men många är också styrda av sina känslor och går på dem istället, fast man vet att man inte ska göra det. Nu känner jag för detta, nu vill jag göra detta istället, och jag känner inte för att gå till kyrkan, jag känner inte för be, jag känner inte för att vara snäll idag. Nej. Paulus säger i Galaterbrevet 5, 16 och 17. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden, så kommer ni inte göra vad köttet begär. Till köttet söker det som är mot anden, och anden söker det som är mot köttet. De två strider mot varandra för att hindra att göra det ni vill. Så när du lyckas stå emot en frestelse, och vad den kan vara, så ska du då börja jubla och prisa Herren att du vunnit seger över fienden. Nu har jag lyckats stå emot idag en frestelse, och då prisar jag Herren. Då har jag gått emot det här som han har frestat med mig. Och då får vi alltid prisa Herren. Och det bästa vi kan göra är se till att vi alltid har Jesus med oss där vi går och vandrar, och vi vandrar hans ljus. Och kan du inte ha Jesus med dig i ditt dagliga liv, då tror jag det ringer en varningsklocka. Om du inte kan Jesus med dig, om jag går in på det stället, och Jesus är med mig då när jag går in på det här stället, går in på den här pubben eller går in där. Är Jesus med mig? Ja, är vi inne i rätt syfte för att evangelisera, då är Jesus med dig. Men har du ett fel syfte, så tror jag inte Jesus är med dig. Det tror inte jag. Men då lyssna på de där varningsklockorna. Och djävulen kommer ju inte ge upp att försöka förleda oss. Han ger aldrig upp. Men vi står vi honom emot orubbligt, så måste han fly från oss. Petrus säger i första brevet, den femte kapitel, åttonde versen. Var nyktra, vaksamma. En motståndare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på era bröder när här i världen utstår samma lidande. All nåds Gud, som har kallat er till sin heliga härlighet i Kristus, ska upprätta och stödja och styrka och befästa er sedan ni kort tid har lidit. Hans makt i evighet. Hans är makten i evighet. Amen. Och det är så här, han har en underbar plan för oss. Han har en underbar plan för oss genom allt. Vi behöver inte oroa oss för vad vi ska komma att möta. Det är en trygghet att ha Jesus med sig i livet varje dag. Det var en sång jag skulle få fram här, en kör här, så jag tappade bort här. Det är Åke Samuelssons sång. Han skriver många sånger, och kören går så här. Det är så tryggt att gå vid Jesus sida. Han som mig håller fast var tid och stund. När hårt jag kämpar vill han för mig strida. Mitt liv är lagt på krippans fasta grund. Tänk att ha Jesus vid din sida varje dag. Han tar oss igenom allting i livet här. Att hålla sig till vad sanningen är, och att sanningens väg i våra liv, det är tryggt och det räcker ända in i evigheten. Jesus har lovat att bereda rum åt oss i Faderns hus, för att han vill att vi ska vara där han är. Och Jesus säger så här i Johannes 14, 1 och 7. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanning och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Och härefter känner ni honom, för ni har sett honom. Så om du vill till himmelen, Och du tror vad du vill, så finns det bara en väg att nå dit. Det är att ta emot Jesus i ditt liv. Ta emot honom som frälsare, herre och frälsare. När vi tar emot Jesus så får vi medborgarskap i himmelen. Paulus säger i Filipperbrevet 3:20, men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus, vår frälsare. Och när vi har tagit emot Jesus så är vi inte längre någon världsmedborgare som är på väg mot himlen. Vi är medborgare i himlen som är på resa genom världen. Jag är på resa på väg mot mitt hemland. Det är den stora skillnaden med att ha sitt medborgarskap i himlen. Vi ska inte ha det i den här världen. Vi ska ha det i himlen när vi tar emot Jesus. Jesus säger också i Matteus 6:19, samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör, där tjuvar byter sig in och stjäl. Samla din skatt i himlen där varken rost eller mal förstör, och där inga tjuvar byter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Har du din skatt och hjärta i den här världen? Vi kan inte ta med oss våra pengar, egendomar till himlen. Det enda sättet att förflytta våra skatter till himlen är att investera våra medel i vårt tidiga arbete för Herren. Det som kommer från jorden upp till Guds himmel, där själar vi vunnit för Jesus Kristus. Så investera din tid, dina medel, att sprida evangelium om Jesus Kristus. Det är det bästa sättet för att samla skatter i himlen. Och då är det viktigt att fylla med Jesus kärlek. Om vi saknar kärlek till Jesus och våra medmänniskor, så betyder det absolut ingenting. Utan det är endast en ljudande malm och en klingande symbol om vi saknar kärlek till Jesus och till syndare. Jag uppmanar dig att följa sanningens väg. Det är ditt eget beslut du måste ta. Du måste välja att följa sanningens väg. Följ inte nycker, ingivelse och det brus som kommer från världen. Vi lever i världen, men vi ska inte leva av världen. Fienden kommer hela tiden med lögner, det vet du. Det är viktigt att vi har på oss den andliga vapenrustningen. Ta på dig den. Ha den på dig. Att vetskap, att vi tillhör Gud och att vi ständigt behöver vara på vår vakt. Det är något som vi behöver påminna oss om hela tiden. Vi behöver vara vakt mot fiendens listiga angrepp. I 1 Johannes 5 säger Johannes 19 versen, vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är en ondes våld. Vi vet att Guds son har kommit hit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne, och vi är i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Kära barn, att vara på vakt mot avgudarna. Men vänner, det mörknar i världen, men Guds församling, den går mot ett ljus, mot en evig värld. Och du som har avgjort dig för Jesus, du som inte har gjort det, gör det nu, byt ut ditt jordiska medborgarskap till det himmelska. Ta emot Jesus i ditt liv. Vandra med Jesus. Vi kan inte vandra med Jesus och vandra i mörker. Och om vi säger att vi har gemenskap med Jesus, med honom, och vandra i mörkret, så ljuger vi. Och vi handlar inte efter sanningen. Men när vi vandrar i ljuset, liksom Jesus är ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, Guds sons blod, renar från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, så bedrar vi oss själva. Och sanningen, den finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast. Han är rättfärdig. Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det står i 1 Johannes 1:6. Och när det finns förlåtelse, det finns rening för alla synder. Och bekänn din synd för Jesus. Och Gud, han är trofast och rättfärdig och förlåter oss från all orättfärdighet. Och har du inte tagit på den här vapenrustningen, den kanske har blivit skadad på något sätt. Kom till Jesus och förnya det här med honom och verkligen få rening ifrån det du har. Känner du att du behöver rening för, om du känner att du har missat att tala sanning någon gång, så vill Gud förändra, han vill hela, han vill rena, han vill göra allting nytt, han vill frälsa. Och är du inte frälst, du som lyssnar på YouTube här nu, så kan du gå in och på våran hemsida och be bönen, frälsningsbönen, att släppa in Jesus i ditt hjärta. Han får bli herre i ditt liv. Han får leda dig igenom så du kan nå himmelen till slut och leva för sanningen. Jesus, han är vägen, han är sanningen och livet. Välj sanningen. Jesus är sanningen. I Jesu namn. Amen. Jag tackar dig, Jesus, att du tar hand om det jag har sagt här idag om sanningen och vägen till din himmel, Jesus. Jag prisar dig. Låt din heliga ande leda och rena och hela. Jag tackar dig, Fader, i Jesu namn. Låt ditt ord få ständigt vara på våra hjärtan, och vi får alltid leva ditt ord med våra liv, Jesus. Vi får leva i din sanning, Jesus. Vi får leva i tron på dig, att du gör under och leder oss igenom, Jesus. Led om alla svårigheter vi möter, Jesus. Vi bara tackar dig, Jesus, att vi har på oss den vapenrustning du har gett oss. Vi kan hålla stånd och vi kan strida. Vi kan förkunna ditt ord och vinna människor för ditt rike. Jag tackar dig, Fader, i Jesu namn. Amen, amen.